Podplay, en del av Power Media.
Live från Studio 1, du lyssnar på D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Ny vecka, det är påskvecka här hos oss. Det är väl i större delar av landet, tänker jag.
Jag tror det också, va?
Ja, det brukar...
I världen kanske.
Ja, precis. Jag minns, var det 2 år sedan som dåvarande presidenten Donald Trump tyckte att påsk var väl en Easter Sunday, var en perfekt tillfälle för det här viruset att gå och lägga sig.
Just alltså, att coronan skulle vara
över. Det är en sån trevlig högtid, påsken. Det är en sån otroligt trevlig. Man träffas i de här kyrkorna, du vet, kyrkorna. Klart. Och så otroligt trevligt om vi alla kunde bara... Så jag tror just påsksöndagen blir kanon. Jag vet inte vad man pratar till. Det var som att han trodde viruset hade liksom öron och ögon öppna för hans åsikter. Men det visade sig sen att det gick inte att säga åt virus på det sättet.
Nej, det gör ju tyvärr inte.
Nej, inte
men
alls.
Jag delar ju hans kärlek för påsken, verkligen. Det är min bästa högtid.
Är det?
Ja, men jag gillade färgglada liksom.
Vad gult.
Vadå gult?
Nej, det är bara en färg.
Påsken är väl gul?
Nej. Den är inte färgglad, den är gul.
Alla färger och pasteller. Vit.
Nej, alla färger, det är gul.
Ja, man färgar äggen i olika färger och målar dem. Och liksom, det är
firar ni
färgat påskpynt. Va?
Nej, men man kan ha lila,
godis och färgglatt.
Man kan ha lila fjädrar och sånt där.
Ja,
det kan man faktiskt ha.
Precis.
Det här är ju väldigt kul, tycker folket. Jag tror att Johan Glans sånt här påskklipp. Mm. Vi kan be vår redigerare lägga in det här. Hur kul det är.
Tänk att ni är en sån här kristen... talesperson, och så kallar man till sig någon PR-byrå och så säger man: hej! Jo, så här är det, va, att vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors och han dog under fruktansvärda plågor, men sen så återuppstod han igen, och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så: ja, kycklingar!
Aha, ni hör vad folk skrattar. Och det här har jag i min nya show, jag gör en parafrasering på det här. Alltså jag återskapar mig själv. Jag ikläder mig rollen som Johan Glans och drar de här skämten. Fast jag är då irriterad på att jag tycker att det är så basalt och simpelt. Men svenskarna älskar ju det här.
Vadå, så du snor andres skämt och drar dem? Och
ja, fast jag gör om dem lite så att de blir sämre. Men jag gör det med skånska allting. Jag tycker bara det säger någonting om svenskarna. Jag älskar Johan Glans. Han är ju uppenbarligen roligast i Sverige. Alltså långt mycket roligare än vad jag är. Sen kan man ju hävda vem som är bättre och så vidare. Men just att det är kul det här, tycker folk. Att vad är grejen med ägg? Vad är grejen med gult? Vad är grejen med hönor? Allt det där. Det gillar de, svenskarna. Det gillar de, svenskarna. Ja, men vad är grejen med det? Jesus med ägg. Va? Va? Ska... Sånt gillar de. Ja, jag bara säger att det är en högtid för alla. Det blir lite speciell påskvecka. Vi kommer inga avsnitt på skärtorsdagen. Det kommer inga avsnitt på långfredagen, för då ska jag tydligen sitta på ett kors. Och sen inte heller då över helgen. Så att det kommer bara avsnitt idag. Och sen kommer ett avsnitt imorgon, sänder vi live. Då tror jag att Amanda Winberg, artisten, är här i ett specialavsnitt. Då får vi ställa frågorna till henne. Amanda, vad har du för förhållande till färgen gult? Hur gillar du påsken?
Det blir den stora färgdebatten.
Ja. Men vänta nu, du kan inte bara gå förbi. Vadå, du ska sitta på ett kors på fredag? Du är ju inte Jesus.
Nej, jag vet, men jag har varit på en sån där sexbutik.
I Gävle.
Fy fan!
Jävla sjukt.
Påsk hos familjen Hallberg.
Jesus satt ju på korset en hel dag på det här korset. Han led och han hade sig. Ja, där har namnet långfredagen. Hur långtråkigt kan man ha, undrar barnen, säger man. Tänk på Jesus. Och jag vet att du har ju inte låtit den här veckan heller hindra dig från att ta till strids. Alltså, du står ju upp för någonting.
Mm.
Man kan säga att du är uppsatt på ett imaginärt kors. Eller?
Det är väl snarare att hon ska sätta upp någon på ett kors.
Ja, men hon lider för våra synders skull.
Ja.
Fast är det inte att Klara korsfäster någon annan?
Ja, lite så. Jag tänker också
sten,
att
jag
har alltid velat vara en tempelriddare. Det hade ju varit häftigt. Minus att man kanske mördade alla som kommer ens väg.
Du är Judas, kan man säga.
Var du Judas nu?
Judas?
Ja, jag vet inte om någon av de här likelserna kanske stämmer. Det jag försökte komma fram till var att du har skrivit ett öppet brev.
Ja, det har jag gjort. Ja. Ja, nej, men det är nämligen så att jag håller på nu att försöka fasa ut amningen för att jag har drabbats av lite komplikationer och så, som har gjort att amningen inte är så soft och funkar inte så bra i mitt liv helt enkelt. Det funkar inte när vi delar på föräldraledigheten från start så som vi gör. Så det har liksom fått mig att gå över till ersättning, och därför så är det faktiskt läge med ett öppet brev till Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och WHO.
Åh, herregud. Hoppas de lyssnar.
Men det ska de göra, de jävlarna. Okej. Sedan många år så har amning rekommenderats av era organisationer. Och vi vet att amning är livsviktigt i länder med begränsad tillgång till rent vatten. Men på individnivå i utvecklade länder är skillnaden mellan barn som ammas och icke ammas försumbar. På 1177 står det att amning är bäst och att bröstmjölken är anpassad och skräddarsydd för just mitt barn. Men vad betyder det ens? Menar de att vi kan åka till Mars, men vi kan inte ta reda på vad som finns i bröstmjölk och återskapa det? Jag undrar om samma sak gäller för till exempel min fittsås. Är den skräddarsydd för min man?
Nej, fast...
Vadå?
Jag tror inte att det är det medicinska begreppet.
Men, går det så på WHO?
Ja, men jag är rätt säker på att han har sörplat en hel del såser under sitt liv. Och jag tror inte att min sås på något sätt skulle vara bättre än någon annans för just honom. Och vill han köpa vetenskapligt labbframställd fittsås på burk, så tror jag att han klarar sig rätt bra på det också. Varför men ser han, ni så
nej, nej, jag menar bara att han... Ja, begreppet är ju ganska sådär... Man hajar till, och sen tror jag inte att din man Kjell då... intar just den såsen för sin egen närings skull. Det låter som att han går och skåpsuper.
Ja, jag menar, alltså, vad är konstiga? Det var så märkligt att säga att bröstmjölken då är anpassad och skräddarsydd för mitt barn.
Ja.
Men vadå? Det är ju en kroppsvätska, precis som alla andra.
En liknelse där med...
Okej, ta den här då. Mm. Tänk om onkologen skulle ha en skylt i entrén där det står: vi stödjer Bibelns rekommendationer om att förbön är det bästa sättet att bota cancer. Men vill du testa strålning och cellgifter så finns det här. Alltså det kanske är en haltande jämförelse.
Nej, men det låter ju konstigt. Så skulle man inte vilja bli bemött hos onkologen.
Du tycker att jag ska använda den liknelsen istället för fittsåsen när jag skickar brevet sen, eller?
Jag tror att det är viktigt.
Okej. Ja. Men vi kan vända på frågan om amning och titta på den ur fler perspektiv. Hur ser barnets anknytning med en icke-ammande föräldern ut? Och hur påverkar det långsiktigt och psykiskt för både barnet och den icke-ammande föräldern? Kan fler anknytningspersoner bidra till att fler bakterier koloniserar bebisen och bidrar till en rikare och friskare bakterieflora till exempel? Vi vet ju också att de som ammar länge ofta tar större delen av föräldraledigheten. Vi vet att de som tar större delen av föräldraledigheten också har en lägre pensionsgrundande inkomst. Och hur påverkas en ammandes hälsa över tid av att bli fattig pensionär? Vem forskar på det?
Nej, inte jag.
Nej, precis. Och amningsdepressionen är sen?
Inte.
Nej. Har ni Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och WHO, har ni med amningsdepressionerna i beräkningen när ni ger de här rekommendationerna?
Vad är amningsdepression? Att man blir nedstämd när man inte kan genomföra?
Nej, du blir deppig av att amma.
Jaha.
Och mår psykiskt dåligt när du ammar.
Bara
men det finns en amningsnorm som gör att man kanske inte slutar fastän man mår riktigt dåligt av det till exempel.
Men har det att göra med att man känner sig en viss press, att man ska producera en viss mängd mjölk? Ja. Att man, är det där av depressionen kommer? Eller
men det så kan att det, finnas jättemånga anledningar. Mm. Det finns lika många anledningar som det finns amningsdepressioner, tror jag.
Okay.
Men i alla fall, jag respekterar alla som vill amma sina barn hur länge de vill, kör på. Jag tycker själv att det är lite mysigt. Men min verklighet styrde inte hel amning i 6 månader. Så varför straffas jag? Hur tror ni att det känns för mig när till och med Semper skriver: bröstmjölk är den bästa näringen för ditt barn, både på hemsidan och på varenda jävla burk? Förstår ni hur min psykiska hälsa påverkas av det? Hur det får mig att må? Jag vill ju bara veta vilken ersättning jag ska välja nu, eftersom det är lite olika sammansättningar då för olika behov, och jag vill inte bli påmind om några jävla rekommendationer när jag inte längre kan amma. Jag vill bara veta om ersättningen innehåller dela det och om den är hydrolyserad och snäll mot min babys mag och så vidare. Så hörni, rekommendera gärna amning, men ni kan väl sluta beröva oss som inte kan amma både kunskap om alternativen och känslan av att vara en bra förälder. Det är fan skandal att företag som Semper och Nestlé måste skriva på burkarna att amning är den bästa näringen för ditt barn. Mm. Vad fan är det som pågår? Och så tänkte jag avsluta dem med att skriva: med fittsåsiga hälsningar, klar doktor. Men ni verkar ha problem med ordet fittsås, så jag tänker att jag kanske inte ska...
Jag är bara rädd, Clara. Jag är verkligen ingen expert, men jag är rädd att just det ordet ta bort fokus från det som du ville säga med brevet. Jag tror att om jag skulle jag försöker bara visualisera mig själv nu, att jag står i min hall och jag tar upp ett brev och kanske från Försäkringskassan, och så säger de, så börjar de med hej, med säger Hallberg, och sen kommer Fitzås in redan med rad två, och så tänker jag att nej, jag kommer inte ta del. Det kommer att distrahera mig från det som står i resten av brevet.
från ditt avslag på ekonomisk biståndsansökan. Ja.
Men jag förstår fortfarande inte, vad är alternativet? Att vad ska jag, om jag inte kan skriva ordet Fitzås, vad ska jag använda om...
Kärlekssaft.
Fy fan, det skulle jag aldrig ta i min mun. Okej, okay, men så då får jag inte säga med fitsa och säga hälsningar, så då säger jag bara med inte så vänlig hälsning, Klara Doktorov.
Mycket bättre.
Okay.
Finns det någonting som är bättre än när det går riktigt bra för folk? Jag kan i alla fall inte komma på något. Messias minut. Nej, men ni känner mig. Jag älskar ju såklart när det går bra för folk. Jag tycker det är,
jag tycker
det är underbart. Och jag tänker ju ofrånkomligen på såna här klassiska guldruscher.
Uh-huh.
Ni vet, såna här klassiska guldruscher, ja, North Carolina 1848 eller den i Australien 1851, eller kanske den mest kända av dem alla, Klondike, guldruschen i Klondike 1898, det var där i Kanada. Det finns ju många, det var ju där bland annat som Joakim von Anka grundlade uh-huh. hela sin förmögenhet. Det var ju just i
min
Klondike.
Min släkt också, inte Klondike, men i alltså guldruschen.
Är du från von Anka släkt?
Eller är du från konkurrerande flinthjärta?
Nej.
Eller Sork?
Nej.
Sork i Bamse.
Familjen Jakobsson på Gotland.
Är de guldrusch?
Ja. Min farfader, han var och hittade guld i USA.
Varför är familjen Jakobsson på Gotland rika och inte jag?
De har varit i USA. Det är Klaras släkt.
Hon grävt guld, för fan.
Fan, jag höll min släkt på mig.
Nej, det vet jag inte, men man ångrar ju det nu, att man inte begav sig till Klondike.
Ja,
till...
men också, man klandrar också sina gammelsläktingar som inte gjorde någonting, alltså, som bara satt och, jag vet inte, vad gjorde de? Poddade.
Ja, men i alla fall då, guldruschen i Klondike 1898, mest kända guldruschen, historien bakom det, den var då att i augusti 1896 vandrade tre män ledda av urinvånaren Skookum Jim Mason norrut, nerför Yukonfloden från området kring staden Carcross, för att leta efter hans syster Kate och hennes make George Carmack. Sen hittade gruppen George och Kate, som stod och fiskade lax i Klondike-floden, och då stötte de på Nova Scotia-bon Robert Henderson, som hade varit och letat guld i Indian River. Henderson berättade då för George Carmack om var han grävde efter guld. Sen då, den 16 augusti 1896, hittade då Skookums följe rika guldfyndigheter i Bonanza Creek i Yukon, där då de hade fått tips om. Mm. Alltså han sa att där finns det guld, och då stack de dit och började gräva och hittade då guldfyndigheter där. Ja, och det är ju såklart, guld var ju redan då en jäkla bra
tillgång.
Ja. Mm-hmm. Det är inte känt då vem som gjorde den ursprungliga upptäckten, men den officiella guldtäckaren var då George Carmack, eftersom marken registrerades inmutades på honom. Mm. Så att han hade ändå sett till då att inmuta hela den där marken. Mm. Och ja, det var väl härligt. Och sen stack massa människor då, kanske din släkt också, till Klondike och rusade och sa, där finns det guld.
Och Jakobsson han först.
Ja.
Ja. Och det här får mig ofrånkomligen att tänka på dagens guldgrävare. Alltså dagens människor som hittar guld. Och då hittar de kanske inte riktigt guld, utan då hittar de ju någonting annat. De hittar då paddelguld. Det är alltså de jävlar som gick in i paddeltrenden när det fortfarande bara var en trend innan det exploderade. De jävlarna, och det är ofta sådana svenska mediepersonligheter som så att säga plockade upp den här spanska, från början mexikanska sporten, när den bara var ett litet frö, en liten spärr med i Jonas Björkmans pung. Då hade han en liknelse. Då gick de in och köpte hallar. Martin Björk också, och så vidare. Många sådana här. Det var till och med, tror jag, Alla mot alla frågeprogrammet. Jag tror att du berättade för mig det, John, att det var så att de hade en fråga till och med någon gång, sån här, vem av de här jävlarna äger inte en paddelhall?
Ja, just det, var en kategori. Driver den jäveln ett paddelcenter?
Ja, just det. Ja, för att,
roligt.
Och ni vet också, och det här var ju egentligen innan pandemiboomen då, som ledde till att paddelspelarna och paddelspelandet ökade ännu mer, för att folk var lediga på dagarna. De smög ut när chefen inte visste var de var, så bokade de paddeltider. Det byggdes ett helt nytt paddelcenter precis utanför mitt fönster, som bara byggdes upp på några månader då, för att någon investerare såg, fan, här finns det pengar. Och det var helt omöjligt för ett år sedan att få tider. Och det fanns Instagram-sketchgrupper på internet som bara gjorde paddelsketcher. Mm. Och de som gjorde, det fanns en paddelaffär som startade som blev miljonimperium. Det fanns en app som heter Matchy som uppkom då kring paddelboomen, och de har också fått in massa kapital. Det var liksom pengar i paddel. Paddel var guldet, och det gällde då att sälja av i rättan tid. För nu har rapporterna börjat komma in att när pandemin börjar klinga av så har paddeltrenden också börjat vika neråt. Mm. Det är alltså inte lika många som bokar tider längre. Det är konkurser nu på paddelcentren, och då måste man ju vända sig till de här jävlarna som ändå har lyckats sälja av grejer. Och då läste jag i Breakit här: Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman kommer sälja sitt paddelimperium. Det pågår dialog. Mm. Det är alltså miljonaffärer. Om affären går i lås kommer den nya koncernen ha omkring 100 paddelanläggningar i Sverige. Det är alltså ett annat större paddelbolag som då vill köpa upp Björkman och Zelmerlöws bolag. Mm. Enligt Paddeldirekts källor, och jag får alla mina nyheter från Paddeldirekt. Jag måste säga att de är lite bristfälliga i rapporterna kring Ukraina-kriget. Det är väldigt mycket paddelfokus. Men när det kommer till paddelnyheter så är de ledande. Enligt Paddeldirekts källor så ska det röra sig då om en affär i miljardklassen. Och det är ju kul för guldgrävarna Björkman och Zelmerlöw. Och deras historia, den är ganska sjuk. När man jämför det då med Klondike så är det nästan exakt likadan. Det här är då historien om hur Zelmerlöw och Björkman startade sina hallar. I augusti 2015 vandrade tre män ledda av sångaren Måns Zelmerlöw norrut i Frihamnen i området kring Stockholm för att leta efter hans syster Marie och hennes make Cedric Zelmerlöw. Sedan gruppen hittat Marie och Cedric som fiskade lax i Frihamnsinloppet stötte de på Alvestabon Jonas Björkman som också var ute och letade efter affärsmöjligheter. Björkman berättade då för Zelmerlöw om var han letade. Och den 16 augusti 2015 hittade Zelmerlöw en guldkälla i Frihamnen, en gammal lagerlokal. Det är inte känt vem som gjorde den ursprungliga upptäckten, men den officiella guldtäckan var Måns Zelmerlöw eftersom marken och lagerlokalen registrerades på honom. Det är väldigt slående likt. Det är väldigt slående likt.
Det är som att Paddel direkt har tagit information. Alltså det är som, de jämför direkt med en guldrush.
Det är helt otroligt alltså. Lite drygt över 100 år efter att de begav sig, alla de här kända människorna, urinvånarna, Jakobsson-släkten, rusade till Yukon i Kanada. Så gick bara tre män längs fältet i Frihamnen i Stockholm och hittade en lagerlokal, och nu så täljer de smör. Men nu är det för sent. Floden har sinat. Det finns liksom ingenting kvar i det här paddelgrejen. Men Zelmerlöw och Björkman, de hann sälja av sitt guldimperium precis innan guldet blev till sand.
Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, jag förstår att du, ja, men du kan väl också bli lite provocerad och sånt där när det går bra för folk, va?
Ja.
Ja.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
När vi spelar på vår jombola, guldet blev till sand. Guldet blev till sand. Guldet blev till sand. Folk säger att jag inte kan sjunga, men det stämmer inte.
Jo, det stämmer
inte. Guldet blev till sand. John Wilander Lamrell, kul att du har din jombola med dig även idag. Du drar en lapp varje dag och så står ett ämne och så ska du snabbt berätta vad som står. Vad står det på din lapp idag?
Det får vi se. Ska se där. Sponsorer i poddar.
Åh, vad kul.
Känner ni till det begreppet?
Verkligen inte. Jag önskar att jag gjorde det med. Jag har faktiskt ingen relation alls till det.
Nej, det är ju, man skulle ju kunna tänka sig att vi borde haft det, men det har vi inte.
Nej.
Men ni vet ju hur det kan låta. Har ni lyssnat på poddar som har sponsorer?
Mm. Varje gång så tänker jag guldet blir till sånt.
Ja, men ni vet hur det brukar låta. Alltså poddmänniskorna går liksom i god för att en produkt är bra. Och så, om man har fått betalt för det, kan man väl säga att det går ut på.
Ja, och man utgår väl ifrån att poddskaparna själva alltid använder produkten innan de... Alltså det är väl inte bara så att de... få pengar.
Nej, det
hoppas
jag. Man gör. Man testar den och gillar den och så pratar man om den.
Ja, men jag tror inte heller att det är att man testar den efter att sponsorerna har hört av sig, utan många hävdar väl i alla fall att man använt den här produkten länge. Mm. Alltså redan innan det blev aktuellt med ett sponsorskap.
Jag minns att jag och Jakob Ökvist, när vi hade podcasten Freak Show, vi blev så himla glada när vi blev kontaktade dels av ett ryskt
vadå?
Det är något ryskt ränteföretag. Som jag vet inte om det, ja, det var jäkla kul. De avbröt samarbete sen när vi började skoja om dem i podden. Och sen även ett annat sånt här pulver som man har i för att man ska bli, man ska bli slät, vad heter sånt?
Jaha, kollagenpulver.
Ja, just det, precis. Det använde ju både jag och Jakob, två rynka päron som vi var innan. Och sen blev vi så glada när de då kollagenmänniskorna kontaktade oss.
Ja, det var så alltså.
Ja, så himla kul. Och så för att både jag och Jakob var ju rynka. Det här släta som man ser nu, det är bara kollagen som har skapat den här mannen som ni ser framför er.
Ja, precis. Nej, men jag tror liksom man ljuger ju inte om man är poddare och pratar om. Men det gör man verkligen inte. Vi hade ju en sponsor för, det var väl ganska länge sedan då. Men då minns jag att jag sa att jag tittade på C-more senast igår. Mm. Och då gjorde jag ju verkligen det. Jag ljög ju liksom inte.
Hur sjukt hade det varit av en person och ljuga om någonting sånt?
Nej, men såklart att jag inte gjorde det. Jag menar, jag anklagar inte gänget i Det Skaver podcast för att ljuga om sin sponsor. Har ni lyssnat på Det Skaver podcast?
Det Skaver, det låter som att det är problem.
Ja, men det är en podd då med Cassandra Klatskov, Elsa Ekman och Nadja Kandil. Och jag anklagar inte dem för att ljuga om sin sponsor. Det tror jag verkligen inte de gör. Men kanske att de förskönar lite grann. Kanske att det är det man gör som poddare när man har en sponsor. För de har nämligen sponsorn McDonald's i sitt senaste avsnitt av sin podd. Bra sponsor, tänker man ju.
Men jag är ju på McDonald's varje vecka.
Försöker du snacka dig in i samarbetet?
Ja, ring mig McDonald's.
Det försökte Jakob Ökvist göra i Freakshow också. Han satt och drack Nocco varje vecka. Och sa han, kanske om de hör om det här. Sa, men det är inte så samarbetet funkar.
Nej, uppenbarligen inte. Men, ja, men det jag tänker, om de skulle prata om så här, jag gillar att gå och äta på McDonald's, jag åt senast igår, då skulle man ju inte tänka så här, det var en lögn. Det låter väl rimligt.
Liksom. Ja, det är verkligen.
Ja, men att, vadå, jag åt typ på McDonald's senast igår. Men det, när jag lyssnade på det här, så var det som stack ut lite grann var att de iklädde sig rollen som personal på företaget. Mm-hmm. Alltså de talade för hela McDonald's-personalen. Och då undrar jag, bottnar de verkligen i det? Mm-hmm. Jag tyckte det var lite märkligt. Men det är en ganska intressant vinkel. Alltså de jobbar ju inte på McDonald's, de här tre. Men de verkar veta hur alla i personalen på McDonald's känner. Vi kan väl lyssna.
Den här veckan är vi sponsrade av McDonald's.
Mm. Våra
lilla älskling. Mm. Som är faktiskt Sveriges ledande restaurangkedja. Mm. Och inte glömma, en väldigt viktig ungdomsarbetsgivare.
Ja, jag tror alltså allmänhetens uppfattning om McDonald's som arbetsgivare är nog att det är liksom kaos och stress och att man mår piss och att det är jättedåliga villkor och hit och dit. Men det som folk kanske upplever som att det är så här, åh vilken stressig miljö, är faktiskt det som McDonalds medarbetare faktiskt gillar. De gillar liksom det här att det är fartfyllt, man jobbar som ett team tillsammans.
Alltså det kan man ju verkligen relatera till.
Verkligen. Så låt inte dina fördomar göra att du missar möjligheten till ett första jobb och början på din karriär.
Otroligt. Alltså, för det där,
alltså är de helt säkra på att de talar för all McDonalds personal när de säger det här?
Alltså jag hade ju ett syskonbarn som jobbade på McDonalds och det var ju inte kul. Men det beror ju lite på vilket man jobbar på kanske. Alltså.
Nej, för de verkar ju säga att hela personalen tycker att de här, det är ju fördomar det här med att det skulle vara stressigt och dåliga villkor och en dålig arbetsplats.
Ja, men de säger väl också dessutom att ja, det kan vara lite stressigt ibland, men det uppskattar de på McDonalds. Och det är ju att tala för alla, får man säga. Det är inte säkert. Jag personligen till exempel, jag är inte så bra på stress. Hantera stress, jag skulle kanske tycka att det var jobbigt. Men jag har aldrig jobbat på McDonald's, så jag vet ju inte.
Nej, och jag menar, jag har inte heller gjort det. Men jag har ju en nära relation. Alltså jag har ju själv träffat flera personer som känner någon som har jobbat på McDonald's. Så jag menar, man har ju hört. Men är det här verkligen fördomar? För jag kom på att jag hade en gammal ljudupptagning från en McDonald's en dag när jag skulle beställa mat efter att ha varit ute på krogen. Och jag tänker, är det här verkligen det som all McDonald's personal uppskattar med jobbet?
Jag feel.
Bara ett litet ljudklipp från en arbetsplats som personalen älskar.
Jag jobbade på en sån, inte McDonalds, inte en Sibylla heller, det var en Sibylla-kopia. Alltså inte en riktig Sibylla utan en
thai-kopia. Liksom.
En thai-kopia.
Subulu.
Typ. Men nej, fan, det var tufft
men,
alltså.
Men personalen kul. Kanske uppskattade att det var en kopia.
Den var så liten så att man stod på riktigt i frityr...
Man satt i frityrolja.
Man satt, alltså när man skulle ta betalt i kassan
så blev man friterad.
Som att man typ hade arslet på stekbordet samtidigt.
Men det är det de älskar på Savollo.
Personalen älskar att sitta i frityrolja.
Man kom hem och hade liksom stor chok med frityrolja i
ja.
Året.
Ja, jag får bara säga att så här, låt inte dina fördomar mot Cibolla förstöra.
Många av dem har sökt det jobbet just för att de vet att de kommer bli friterade på måndag. De hatar arbetsplatser där man inte blir friterad. Förlåt, har du tänkt att jag ska stå här utan att bli friterad? Vad är det här för arbetsplats? Jag ska...
De gillar det. Det är det som alla missuppfattar. Vi har alla missuppfattat.
Oh, uppskatta värmen.
Speciellt vinterhalvåret är det ju kanon.
Varmt och gott.
Fy fan.
Och knaprigt.
Härligt med en affär i miljardklassen då. Det får man undra om mums. Det står även i Paddel Direkts rapportering. Måns Zelmerlöw, inom parentes, kallas även mums. Det tror jag inte han gör i affärssammanhang.
Ja, den här konstiga paddelkoncernen. Så bara, vem är det vi köper miljardbolaget av? Mums.
Här har du skrivit något annat namn på kontraktet. Ja, jag heter inte mums på riktigt.
Nej, då river vi kontraktet.
Det är ganska starkt när man ser de här paddeltrenderna, för det har varit samma sak då i hela världen. Spanien då, som på något sätt folk säger att den sjukan kommer från paddelsjukan. Det är väl som spanska sjukan, den hade ju inget med Spanien att göra från början heller. Den uppkom i USA, men att Spanien var då den enda pressen som var fri och därför kunde de då skylla allt på spanjorerna, så de sa spanska sjukan. Och samma sak, så uppkom inte paddelgrejen i Spanien, utan den uppkom i Mexiko, men Spanien har då fått, ja, vad ska man säga, äran, eller det är där folk förknippar det med Spanien i alla fall. Där så dog då 70% av alla paddelhallar, också för några år sedan. Mm. Så det verkar vara som att den här paddelsjukan är liksom en, ja men lik corona eller någonting, att den sån här staplar upp och ner och att den då dör långsamt i alla länder.
Ja, jag fattar bara inte hur man ska hitta 3 kompisar och spela med. Jag har inte 3 kompisar.
Nej. Då har man ju problem redan tidigare än att man, så, att man lagt alla sina pengar i ett paddelimperium. Men, ja, men kul för de killarna i alla fall. Grabbarna Grus som jag kallar dem.
Nej, det gör det.
Det
är. Grabbarna Grus, det är också en miljardkedja.
Är det?
Ja, det tror jag.
Härligt. Imorgon är vi tillbaka, då är Amanda Winberg här aktuell med ny musik. Och ni vet vad jag brukar säga, jag älskar ny musik.
Ja.
All musik.
Ja, jag jobbade på en kanal förut och då tror jag till och med att taglinen för kanalen var vi älskar ny musik.
Nej, men det jag vet att du gör är att du älskar Amanda Winbergs musik.
Ja, det är hon som kommer, men jag älskar också all ny musik.
Mm-hmm.
Så länge
det, det får ju inte, ja, men säg inte det till henne. Alltså du har släppt ny musik, den sorten jag älskar.
Nej.
Det är mer om det bättre att säga jag gillar din musik.
Ja, det är sant. Ja. Hon kommer i alla fall imorgon. Hoppas ni har en härlig påskvecka. Den har ju bara börjat. Dags att plocka fram kycklingar och sånt där. Och det här korset då som...
Prata inte om det och inte rosa fjädrar.
Nej. Vi hörs imorgon. Hej.
Vitsås!
Hej.
Podplay, en del av...